den 108 salmen. Och jag börjar med den fjärde versen.
Jag vill tacka dig bland folken, Herre, och lovsjunga dig bland folkslagen. Till din nåd är stor ända upp över himmelen, och din trofasthet allt upp till skyarna. Upphöjd vare du, Gud, över himmelen, och över hela jorden sträcker sig din ära. Ja, det var ett litet ord från Herren. Den sång jag ska sjunga nu med Guds hjälp, jag är bara ett redskap i hans hand. Och det är inte jag som ska göra verket, utan det är Jesus som bor i mig. Och sången heter "Säg, har jag räddat någon själ från döden?"
När Golgata jag stilla här vid grundar och ser vad Jesus gjort för mig, då gripes hjärtat av en helig längtan att göra något frälsare för dig. Säg, har jag räddat någon själ från döden och någon syndare från ensam stig? Jag säkert kunna göra mig för Jesus när han så mycket gjort för mig. Jag slösat bort så många dyra timmar och givit Jesus några få. Jag har ej älskat honom som jag borde, att så jag handlat kan jag ej förstå. Säg, har jag räddat någon själ från döden och någon syndare från vilsam stig? Jag säkert kunnat göra mer för Jesus när han så mycket gjort för mig.
Himmelske Fader, vi tackar dig för uppståndelsen. Utan den uppståndelsen hade ingen seger varit utan ett nederlag. Och vi tackar dig för att vi har en tung grav. Vi har inget att sitta på utan en tung grav. Och det prisar vi dig för. Herre, vi tackar dig för denna postdag som vi får träffas 1982. Över 1950 år ungefär. Det är den dagen du reser ut graven i ljusen. Herre, nu ska du smörja ordet idag. Herre, ska glida våra hjärtan. Det ska bära frukt. Du ska frälsa,
frigöra, hela, läka och sända oss. Och vi lovar och tackar dig nu. I Jesu namn. Och allt Guds folk sa det. Amen. Varsågod och sitt. Det är härligt att kunna stå på en påskmorgon och prisa Gud. Och innan jag börjar predika här idag på morgonen, så vill jag säga att ikväll så ska vi ha helbrägdagörelse. När jag satt där uppe så viskade den heliga ande till mig att ikväll så ska du predika över helbrägdagörelse, läkning i Kristus. Och vi ska bedja för de sjuka. Så ikväll så ska vi helt enkelt ta med dig de människor som behöver helbrägdagörelse. Vi ska fylla den här lokalen. Vi ska predika ordet. Vi ska lovsjunga. Och sen ska vi bedja för de sjuka. Och det ska bli jubel här i denna lokalen ikväll. Så nu har jag talat armet för dig. Det är fantastiskt för mig här att se att vi har minst 4 stycken Skellefteåbor. Och vi har Greta och Elsa på den här sidan. Kan ni stå upp? De har rest. Varsågoda, stå upp. Vänner från 1971. Kan vi få oss upp? Tack ska ni ha. Och så har vi Kalle och Göta Sjöström här. Kan ni stå upp också? Har vi mer Skellefteåbor? Det finns flera. Kan ni stå upp? Vad är resten av dem? Där är 2. Titta, får ni se. Varsågoda och sitt. Det var nämligen så att vi kom till Skellefteå första gången 1971. Och jag vet att när vi kom till Umeå efter, så var det 16 stycken som reste ner hit för att vittna om vad Jesus hade gjort. Och det tycker jag starkt i sådant här busväder, att åka ni för 3-4 timmar. Så tack ska ni ha. Ni stärker min tro. Vi ska arbeta hårt idag på morgonen. Ta fram din bibel. Vi börjar i Apostlagärningarna. Den första kapitlet, vers nummer 1. Apostlagärningarna, det första kapitlet och vers nummer 1. Och överskriften på min predikan idag heter: Vi väntar på Jesus. Jag vill tala med dig idag på morgonen om Jesus andra återkomst. Och då läser vi ifrån Apostlagärningarna, det första kapitlet, vers 1. I min förra skrift, gode Theophilus, har jag berättat om allt vad Jesus gjorde, ända till den dag då han blev upptagen, sedan han genom helig ande hade givit sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt. För dem hade han också genom många säkra bevis tett sig såsom levande efter utståndet lidande, till under 40 dagar lät han sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. När han då var tillsammans med dem, bjöd han dem och sade: Lämnen icke Jerusalem, utan förbi den där, var fadern har utlovat, det var mig haven hört av mig. Till Johannes döpte med vatten, men 2 dagar härefter skulle ni bli döpta i helig ande. Då de nu hade kommit ihop och frågade honom och sade: Herre, skall du vid denna tid upprätta igen riket åt Israel? Han svarade: Betrycka mig icke eda att få veta tider eller stunder som far i sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över er, skulle ni få kraft och bliva mina vittnen både i Jerusalem och hela Judén och Samarien och sedan intill jordens ända. När han hade sagt detta lyftes han inför deras ögon upp i höjden, och en sky tog han bort ur deras åsyn. Och medan de skådade mot himmelen, under det han for upp, se, då stod hos den 2 män i vita kläder, och dessa sade: I galileiske män, varför står ni och ser ni mot himmelen? Denne Jesus, som har blivit upptagen från eder till himmelen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Denna händelse som vi läste om nu, den skedde ungefär 43 dagar efter Jesu korsfästelse. Det är nämligen så att pingst, pentecost som det heter på engelska, betyder 50 dagar efter påsken, alltså den judiska påsken. Så lärjungarna blev andedöpta 50 dagar efter påsken. Det står i första kapitlet att Jesus vandrade med dem i 40 dagar. Han var 3 dagar i graven, och det betyder att lärjungarna tillbringade 7 dagar i den övre salen innan de fick uppleva andens dop. Gå med mig just nu i tanken till detta stället där Jesus for upp. Han hade vandrat med dem nu i 40 dagar och samtalat om sin uppståndelse, kraften och så vidare. Och medan Jesus stod där på platsen, så plötsligt så började han att sakta luftas. Ungefär som jag sitter med raketerna som åker upp ut i rymden. Det går lite saktare och sen ökar hastigheten.
och så försvann han i en molnsky.
Och så kom det två änglar och sa du,
varför står ni och tittar där? Samma Jesus ska komma tillbaka på samma sätt.
Ja, ni som är lite äldre kristna, det har ni hört många gånger. Och ni säger, amen, tack och lov, det händer inte i mitt liv. Men jag tror att vi är den generation som ska få se skyarna brista och Jesus komma tillbaka. Och du förstår, det gör någonting innan mig för att jag liksom känner som så att Jesus, jag vill leva ut mitt liv innan du kommer. Vem vill sitta framför en tv-apparat och äta en sillsmörgås och smaska på den och liksom sitta och slöa när Jesus kommer? Utan man vill ju verka och, ska vi säga, ha med sig själar in i himmelriket. Tiden innan Jesus kommer tillbaka heter födslovåndorna. Lyssna noga nu. Vi kristna kommer icke att slippa undan annan tid. Vedermödan, den slipper vi därför att det är när Gud ska döma jordens inbyggare. Men födslovåndorna, den tiden, den slipper vi icke. Vända med mig till Matteus, det 24 kapitlet. Matteus, det 24 kapitlet, och vi ska där börja läsa ifrån vers nummer 1. Och jag läser ganska mycket bibelställen och märk dem så du kan gå hem och läsa dem igen. Därför att Guds ord är skarpare än ett tveeggat svärd, och Guds ord väger mycket mera än mina ord. Och Jesus gick därifrån ut ur helgedomen. Hans lärjungar trädde då fram och bod han att ge vakt på helgedomens byggnader. Då svarade han och sa det till dem. Ja, I ser nu allt detta, men sannoliken säger jag er, här ska icke lämnas sten på sten. Allt ska bliva nedbrytet. Tidsmässigt sett så var Jesus ungefär vid denna tiden kanske ungefär 33 år gammal. Han var ungefär 30 år gammal. Han började sin verksamhet. Och när Jesus stod där, jag ska ge dig en bild, om du kan tänka dig i Stockholms slott. Kanske inte riktigt så stort, men om du tänker dig i Stockholms slott. Så tänk att du står utanför på slottsbacken och tittar på detta. Och så säger Jesus så här, att här ska inte finnas en sten kvar. På den tiden hade man ingen dynamit. De hade inga grävskopor. De hade inga bulldozers eller något annat som man kunde knuppa ner någonting. Och det är givetvis att lärarna stod frönder och tänkte sig det. Men det är ju stenbyggnade, massiva stenar. Men 40 år senare, år 70, marscherade den romerska krigsmakten in i staden Jerusalem. Och romarna var så upprörda, så förbittrade på judarna, att deras armé låg kvar i 2 år. Och de bröt ner hela templet och gården. Sten för sten, icke en enda sten lämnades kvar. Det tog dem 2 år att driva dessa byggnader. 40 år tidigare hade Jesus stått och sagt, så skall ske. Nu ska du veta en sak. Allt vad Gud har sagt genom Jesus och som står i denna boken kommer att hända. Det har ingen betydelse om människor är otro. Kom ihåg en sak. Allt som står i denna boken skall hända. När han sedan satt på Oljeberget trädde hans lärjungar fram till honom. Men det vore alena så det sägas. När detta ska ske, och vad som blivit tecknet till din tillkommelse av tidens ände. Då svarade Jesus och sa till dem, se till att ingen förvillade. Till många skulle komma i mitt namn och säga, jag är Messias, och skola förvilla många. Titta noga på vers 5. Detta har hänt, och detta hände. Detta har redan blivit uppfyllt till en viss grad. Om vi går till cirka 600 efter Kristus, så var det en liten man som bodde nere i Arabien. Och han var mycket sökande. Och han helt enkelt bestämde sig för att resa upp till Libanon. I området kring Beirut. Och där under 2-3 år så studerade han i ett kloster. Men han fick aldrig lära sig en frälsning. Han lärde sig av Maria. Hur man håller ett litet hals. Så här. Och ber och så vidare. Han lärde sig allt om den katolska kyrkan. Men han lärde sig aldrig om Jesus. Efter 3 år så lämnar han. Ilsken, irriterad. Åkte ner till Jerusalem och tänkte jag skulle bli jude. Under flera år studerade han judendomen. Och så lämnar han där. Och kom ner ungefär 35 år gammal till Mekka och Medina. Och där träffade han en änka som hade ett långtradar firma utav kameler. De hade inga bilar på den tiden. Och den här kvinnan hade många karavaner. Och du vet hur vissa män är. Han talade vackra ord till änkan. Och innan hon visste ordet om som hon gift som han här lösdrivaren. Hans namn Mohammed. Han tyckte om att dricka. Han tyckte om kvinnor, vin och sång. Och nu han hade fått alla pengarna så gjorde han inget det. Han gick och drev och löst. Liksom drev omkring. Och en dag när han satt ute i öknen. Så kom det en ängel. Alldeles vit av ljus. Och vet du vad den ängeln sa? Jesus har misslyckats. Bibeln är inte rätt översatt. Men du Mohammed är den utvalde. Du är den nya Messias. Du är större än Kristus. Då tänker du sig, vad kan en man göra? Jo min vän, det var djävulen själv som steg ner och talade till Mohammed. Och det tog icke mer än 35-40 år. Så hade Mohammed med svärdets hjälp utrotat kristendomen i Arabien, Israel, Libanon, Egypten, Nordafrika, Turkiet. Alla kyrkorna som Paulus hade startat i Turkiet, som vi läser om i Uppenbarelseboken, de försvann allihopa. Och idag finner du att mer än en tredjedel av världens totala befolkning dyrkar Mohammed. Ett hån i vårt Gud. Djävulen kommer igen 1850. Denna gång reste han till Amerika. Och där var en liten skrutt, ursäkta uttrycket, men det var han. Så han gick omkring ifrån den ena församlingen efter den andra och sökte någonting. Och han var inte villig att underordna sig. En dag satt han ute i skogen under ett träd. Så kom en ängel i skinande kläder och sade, Josef Smith, Jesus har misslyckats. Bibeln är inte rätt översatt. Men du har blivit utvald till att göra vad Jesus inte kunde göra. Och sen gick han efter en säck. Och där körde han huvudet i säcken. Och i denna säcken fick han uppenbarelse som en kamrat skrev ner. Och så fick de mormonernas bok och alla andra brötelserna var, som vi säger på småländska amerikanska. Och idag finner du män som går omkring i denna stan överallt och går omkring två och två i snygga kostymer och cyklar och så vidare och säger som så här: får vi tala med dig om Josef Smith och Mångernas bok? Du har Moon ifrån Korea som har sugit med sig hundratusentals människor. Jesus sa det, till många skulle komma med mitt namn och säga: jag är Messias, och skola förvilla många. Är det inte förundligt, min vän, att det har vi Guds ord? Och det är så svårt att vinna människor. Man ger dem en skrutt som har haft en liten uppenbarelse och suger människornas pengar. Ja, då flockar de in i tusentals och säger: ja, se det där, det är någonting att höra på. Är det inte förundligt? Vers 6. Och ni skulle få höra krigslarm och rykten om krig. Sin då till att icke förlora besinningen. Till sådant måste komma. Men därmed är ännu icke änden in. Du ska ta fram för dig någonting profetiskt som sker mitt framför dina ögon. Du läser om era svenska tidningar att kärnvapendebatten rasar i USA. Och du tänker att det där är ju bra. Du ska tala om för att det där, det är en total, och vi säger deception, alltså det är helt enkelt, man ljuger och säger inte sanningen. Här är vad som sker just nu. Världsregeringen har planerat det tredje världskriget. Men de vill inte använda kärnvapen i Europa, för då försvinner allting. Så just nu så bearbetar man folkopinionen i USA och i England så att man kan utkämpa ett tredje världskrig i Europa utan kärnvapen. Och då tänker man sig, det är ju trevligt att vi kan ha ett krig utan kärnvapen. Min käre vän, här idag på morgonen, andra världskriget tog 80 miljoner människor. 80 miljoner människor dog under andra världskriget. Vad är det för glädje om man inte tar kol med kärnvapen? Vi dör lika snyggt elegant med kulor och bomber och granater. Det är lika jävligt. Det enda skillnaden är att byggnaderna står kvar och det kan användas. Vi är på väg in i ett krig som kommer att se ut så fruktansvärt att vi ser tillbaka till andra världskriget som en söndagsskolupplykt. Vers 7. Ja, folk ska resa sig upp mot folk, rike mot rike. Och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på dina orten efter den andra. Lyssna noga nu. Men allt detta är allenast begynnelsen till födselvånderna. Vad ska hända sen? Jo, då läser vi vers 9. Då ska man prisgiva eder till misshandling. Man ska dräpa eder. Ni skulle bli hatade av alla folk med ett namns skull. Och då skulle många komma på fall. Och den ene ska förråda den andra. Och den ene ska hata den andra. Och många falska profeter skulle uppstå. Och skulle förvilla många. Och därigenom att laglösheten förökas. Skall kärleken hos de flesta kalla. Men den som är ståndaktig in till änden, han ska bliva frälst. I dessa verser nu så finner du vad som ska ske under tiden av födselvånderna. Nu är vi inte vana vid det. Jag måste säga att er standard i Sverige är fantastisk. Det finns inget land som har en sådan standard som ni har i detta landet. Det finns inget folk på denna jorden som äter så gott som det svenska folket. Det finns inget folk som är så välklätt som ni. Fast den höga skatten, moms och så vidare. Ni har det väldigt bra. Men frågan är, hur ska det svenska folket klara en katastrof? Titta på verserna här. Hur många tror du det är som kommer att vara förråda därför att de vill behålla
välståndet.
Hur många tror det är som säger att det gick ju annorlunda kristna när vi hade det bra? Men det begriper att jag vill inte gå ut och sätta mig i ett koncentrationsläge. Då förbannar jag hellre Jesus. Man måste ju leva. Jag frågar dig idag. Är du villig att följa Jesus hela vägen? En dag kommer du att ställas just inför den frågan. Och jag ser på min inre syn just nu. Där mannen säger. Vi måste följa Jesus. Och hustrun säger. Du får gå själv. Jag kan det inte. Barnen säger. Vi kan inte göra det. Mannen säger. Vi kan inte göra det. Familjerna splittas. Födselvånderna ska också kännetecknas av en våg av det okulta. Vänder man mig till andra Thessalonikerbrevet, det andra kapitlet. Andra Thessalonikerbrevet. Och vi läser från det andra kapitlet, verserna 7-12. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Allenast måste den som ännu håller tillbaka förskaffas ur vägen. Vers 8. Sedan ska den laglöse träda fram. Och honom ska då Herren Jesus döda med sin muns anda. Och tillintetgöras genom sin tillkommelses uppenbarelse. Honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under. Och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster. För att bedraga dem som går förlorade till straff. Därför att det inte går vår kärleken till sanningens rum så att det kan bli frälsta. Därför sänder upp Gud över den villförelsens makt. Så att de ska sätta tro till lögnen. För att de skulle bli dömda. Alla dessa som icke har satt tro till sanningen utan funnit behag i orättfärdigheten. Många höga män inom den romerska katolska kyrkan, den grekiska ortodoxa, den ryska ortodoxa, de lutherska kyrkorna, den engelska kyrkan och många andra samfund har män som är i ledarställning, som icke är frälsta, men som följer Lucifer eller djävulen. En dag ska alla dessa samfund samlas i en enda samfund som Bibeln kallar den stora kyrkan. Min vän, låt dig icke bedragas. Den okulta vågen är fantastiskt stor. Och mitt i Umeå har ni Waldorfskolan. Som är den okulta rörelsens högsta organ för undervisning. Rudolf Steiner var en djävulens lärjunge. Hans lärare, han var inne i teosofi. Han var inne i flera andra saker. Och han användes av världsregeringen till att skapa ett skolsystem. Där man kunde lära de små att avvänja sig av Kristus. Och vänja sig med djävulen så att han skulle kunna få en ny generation. Som icke följde Gud eller Bibeln men som följde djävulen. Jag satt och pratade med en pastor Göran Karlsson. Han sa till mig som så att vi kunde icke få en enad front i Umeå. Jag ska säga er, mina vänner, ni kan säga det till andra samfund. Att Gud kommer att hålla er ansvariga. Att ni här i de olika församlingarna icke kunde gå tillsammans i bön och fasta. Och säga att detta vill vi icke ha här. Varje pastor kommer att få svara inför Gud den allsmäktige. Och varje barn som har drivits in under detta
kommer deras blod att krävas ut av dem som hade ordet. Men ingen sa det. Den okulta vågen vräker sig fram. Redan nu kommer det här spelet som jag läste om i tidningen Flammer. Dungeons and Dragons, det heter Drakar och Grottar eller någonting sånt på svenska. Det finns redan nu i Sverige. Det kommer att översättas och det kommer att svepa ungdomar in. De är trötta på knark, de är trötta på sex. Nu ska de få roa sig med onda andar. Sanna mina ord, inom ett eller två år kommer ni ha klubbar över hela Sverige. Där de dras in. Vad kommer församlingen att göra? I USA detta året säljer de dessa spel. Med hela deras samman, alltså intäkt ligger mellan 250 till 300 miljoner dollars. Enbart detta spel. Det kostar över 1000 dollars att köpa allt som hör till detta i landet. Herren sa du, detta skall öka. Vänd mig till Uppenbarelseboken, det 12 kapitlet. Uppenbarelseboken, det 12 kapitlet. Och vi läser där från vers nummer 7. Och en strid uppstod i himlen. Mikael och hans änglar gav sig strid med draken. Och draken och hans änglar strider mot dem. Men de förmådde inte mot dem. Och i himlen fanns det inte mer någon plats för dem. Och den store draken, den gamla ormen, blev nedkastad. Han som kallas djävul och satan och som förvillar hela världen. Han blev nedkastad till jorden. Och hans änglar kastades ned jämte honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga. Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds. Och väldet hans moders. Så var bröders åklagare nedkastad. Han som dag och natt anklagade för vår Gud. I övervunnen honom. I kraft av lammets blod. Och i kraft av sitt vittnesbörd ord. De älskade icke så sitt liv att de droges undan döden. Glädjens för den skulle himla. Och ni som bor i den. Men ve dig, du jord och dig du har. Du djävulen har kommit ner till eder i stor vrede. Eftersom han vet att den tid han har kvar är kort. I det första mötet jag var här så talade han om Pergamusaltaret. Som tyska arkeologer grävde upp på 20-talet och flyttade till Tyskland. Och som användes av Hitler och hans nazister i Berlin till att dyrka djävulen. Detta altare finns nu i Moskva. Men vad jag inte talade om var också det. Att Lenins mausoleum som finns mitt på torget i Moskva. Är en kopia av Pergamusaltaret. Där. Mitt i Röda torget har han byggt en jättestor kopia. Där ligger Lenin i det gamla Pergamosaltarets likhet. Varje dag tvingas människorna att gå in och dyrka. Nazisterna, kommunisterna, kapitalisterna. Dessa tre olika världsorgan, nu nazisterna utslagna, men vi har två kvar, kapitalister och kommunister, är båda ledda av det okulta. Bägge är våra fiender. Bägge har samma mål att insätta den gamle ormen. Och när draken såg djävulen att han var nedkastad på jorden förföljde han kvinnan som hade fött gossebarnet. Men då kvinnan gav oss den stora örnens två vingar för att hon skulle flyga ut i öknen till den plats. Där hon skulle få uppehålla under en tid och tider. Och en halvtid fjärran ifrån ormens åsyn. Då sprutade ormen ut sitt gap. Vatten efter kvinnan så som en ström för att strömmen skulle bort för henne. Men jorden kom kvinnan till hjälp. Jorden öppnade sin mun och drack upp strömmen som draken hade sprutat ur sitt gap. Och draken vregades än mer på kvinnokostad för att föra krig mot de övriga hennes sed. Mot den som håller Guds bud och hava Jesu vittnesbörd. Det är dig och mig. Men tack och lov, han har inte makten.
Ni här i Sverige är fortfarande ganska så skonade. Innan vi lämnade USA, det 2 veckor sedan nu, så hade de en häxkonferens i Sacramento. De hade hyrt ett stort mässanråde. De hade beställt hotellrum och häxor ifrån hela världen flög in för att hålla konferens. Att dyrka djävulen, att kalla upp onda andar och att helt enkelt lägga upp en strategi hur de ska kunna utrota de kristna församlingarna. Min kära vän, det var en stor glädje för oss att använda vårt radioprogram och att helt enkelt låta detta komma ut, att vittna om detta, bedja. Jag ska tala om för att jag är i bön, jag ledde i bön 5 dagar. Och det täckte hela Sacramentoområdet, hela Oakland, San Francisco. Ungefär 7-8 miljoner människor bor i detta området. Och där ledde jag i en bön där jag band djävulen. Vi band de onda andarna. Och vi lösgjorde Guds änglar. En församling gick och hyrde ett rum på det största hotellet där han var. Och det rummet bemannade 24 timmar om dygnet med bönekämpar som låg och bar till Gud. Andra gick in mitt i mässområdet och vittnade och helt enkelt talade om blodet av Jesus. Och en kvinna som har profetisk insyn, hon möttes på onsdagen av en andemakt som kom in och sa det som så här, att vi kunde inte göra vad vi skulle ha gjort. Och så försökte den andemakten att slå kvinnan, man är Jesus, den andra i vår undande. Du och jag måste förstå att det okulta, det är på full gång. Nu går vi till Uppenbarelseboken, 13:e kapitlet. Och du ska finna att det nu kommer att bliva en öppen djävulsdyrkan. Vi läser de 1:4. Och han ställde sig på sanden vid havet. Då såg ett vilddjur steg upp i havet. Det hade 10 horn och 7 huvuden. Och på sina huvuden hade 10 kronor, på sina huvuden hädiska namn. Och vilddjuret som jag såg liknande en panter, men han hade fötter som en björn och gav som ett lejon. Och draken, den djävulen, gav det sin makt och sin tron och gav det stor myndighet. Och jag såg att deras huvuden var liksom surat till döds, men dess dödsdom blev läkt. Och hela jorden såg med förundran efter vilddjuret. Och de tillbodde draken, djävulen, därför att han hade givit vilddjuret sådan myndighet. De tillbodde och vilddjuret och sade: vem är lik vilddjuret och vem kan strida mot det? Vi tänker att det där det gjorde han på 1600-talet. Min vän, idag finner du att läkare, advokater, politiker, människor i hög ställning, människor som har fått utbildning, de är de ledande inom djävulsdyrkan. Och de kan inte göra nog för att Lucifer ska bliva dyrkad. Så säger Bibeln också att det ska bliva en förföljelse av de kristna. Vi läser nu verserna 5-9 i samma kapitel. Och det fick en mun, säger given, som talade stora ord och var hädiskt var. Och det fick makt att så göra under 42 månader. Och det öppnade sin mun till att föra hädiskt tal mot Gud, till att häda hans namn och hans tabernakel och den som bor i himlen. Och det fick makt att föra krig mot de heliga och att övervinna den. Och det fick makt över alla stammar, folk och tungomål och folkslag. Och alla jordens inbyggare skulle tillbygga det. Ja, en var som icke har sitt namn från världens begyn skrivet i livets bok, det slaktade lammets bok. Den som har öra, han hör. Redan nu, min vän, så finns det inte en människa här som inte har vilddjurets märke i sitt hem. Vilddjurets märke är redan utdelat i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, hela världen. Och det är datamärket som du ser på de flesta produkter som nu ges ut. I USA är det tvång på detta märket. Ingen vara får säljas eller köpas utan detta märke. Vad människan inte vet är att det finns tre hemliga nummer på detta märke.
Och det är nämligen som så att den första pelaren, det är en sexa. Den i mitten är en sexa. Och den sista är en sexa. Detta är det 666 systemet som nu kommer att införas. Idag är det frivilligt. Imorgon blir det tvång. Vänder man mig till det 13 kapitlet. Vers nummer 16. Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och träla, att låta giva sig ett märke på högra handen och på pannan. Så att ingen, vare sig, får köpa eller sälja något, utan den som har märkt med villgörets namn eller dess namnstal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd har räknat betydelsen av villgörets tal. Till detta är en människas tal. Och dess tal är 666. Bibeln säger att i de yttersta dagarna ska det komma ett system som har sifferkombinationen 666. Systemet finns redan nu i operation. De håller nu på att forska för att få fram en liten platta. Samma sak som vi använder i våra transistorer, i radio, tv och så vidare. Där detta ska opereras in under skinnet på varje människa. Villgörets märke, det finns. Nu sitter du här idag och tänker sig så här. Han skrämmer lite grann där på de kanten och så vidare. Det händer nog icke på min tid. Sätt dig ner. Och gör en genomgång vad som har hänt de sista 30 åren. Hur mycket frihet har ni förlorat i detta landet? Skolan. Ni har förlorat politisk makt. Ni har förlorat all personlig makt. Idag är du ett nummer. Ett nummer. Var du än går så måste du lämna ditt personnummer. Steget är nära för nästa. Och när det kommer, så kommer de flesta människor att acceptera det. Utan problem. Därför att de vill inte förlora sin standard. Nu ska jag tala om en sak för dig som de flesta inte vet här i Sverige. 1983, eller senast 1984, så byter USA hela sitt penningsystem. Du tror att du är arbetslöshet här nu. Tryckpressen har gått. Under det senaste året så har de fört ut nya sedlar som kallas för enheter. Planerna är att under 4 dagar så ska alla banker stängas och människorna får 4 dagar på sig att ta sina gamla pengar, besparingar och gå in och byta ut dem. Och projekteringen är att de ska få 1 cent. I den nya valutan utav den gamla, vilket betyder en devalvering på 99%. Det är projekterat. Lika säkert som jag står här idag, lika säkert vet jag att om mycket Gud ingriper, så kommer ni en dag att i tv och radio och tidningar få läsa USA devalvera, ny valuta. Vad ska detta göra? Jo, det ska till land för dig. Det kommer att giva en arbetslöshet upp till 80%. Det kommer att kasta allting i ett totalt kaos. Och det är precis vad världsringen vill. Därför att först då kan du få kravaller. Först då går människorna upp på gatorna och är villiga att döda, är villiga att skapa revolution. Och det är precis vad världsringen vill ha. Därför att då säger de så här: vi har det nya systemet. Kom till oss. Så ska ni få arbete, bostäder, trygghet. Det är endast en liten sak som vi fordrar. Det är inget särskilt märkvärdigt. Det är bara en liten grej. Ett litet märke på pannan eller handen. Mina vänner. Många kommer att falla för detta. Vända med mig till det 14 kapitlet nu. Det 14 kapitlet. Och vi ska där läsa ifrån vers nummer 7. Och han sa det med hög röst: frukten Gud, och given han har ära, till stunden där kommer då han ska hålla den. Jag tillbinder han som har skapat himmel och jord och hav och vattenkällor. Och ännu en annan ängel följde honom där och sa: det fallet, fallet den stora Babylon, som har givit alla folk att dricka av sin otukts vredesvin. Babylon ska falla. Vi ska gå tillbaka dit, men innan vi läser vidare där så vill jag läsa med dig ur första Thessalonikerbrevet. Första Thessalonikerbrevet, det 4:e kapitlet. Och vers nummer 13. Jag vill du ska lyssna noga här. Detta är vår tak. Paulus säger: vi vill icke lämna er, kära bröder, i okunnighet om hur det förhåller sig med dem som avsamna, för att inte skulle sörja sig som de andra, de som icke har något tak. Till lika visst som Jesus har vi tro har lika visst kan åt Gud genom Jesus föra dem som bara avsomnade fram genom honom. Så som ett ord från Herren säger vi det nämligen detta, att vi som lever landas kvar till Herrens tillkommelse ingalunda skulle komma före dem som är avsamlade. Till Herren skall själv stiga ned från himlen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun, och först skulle de i Kristus död uppstå. Sedan skulle vi då som ännu lever hava lämnats kvar, vi var jämte den bortryckta på skyar, upp i luften, Herren till mötes, och så skulle vi alltid få vara hos Herren. Så tröster nu varandra med dessa ord. Vi har talat negativt idag. Men Jesus sa, vi har hinnit att läsa det på morgonen. Han sa så här: när ni ser allt detta börja komma till stånd, lyft era huvuden upp. Börja prisa mig, för er förlossningen är. Du ska inte bli deprimerad. Ju värre det blir, ju mer det blir, ju mer ska vi prisa Herren, för Jesus är nära. Du lever idag för ett syfte, och det är att du ska få vara med och bärga den sista skörden. Du är inte född och lever för att du ska leva bort ditt liv i välstånd. Du är född för att förhärliga Kristus. Själviskheten måste dö. Vi måste lägga vår själviskhet på altaret och säga: Jesus, vad kan jag göra dessa sista dagar? Halleluja. Och så vill jag läsa i det nästa kapitlet, vers nummer 9. Lyssna till dessa ord nu. Till Gud har icke bestämt oss till att drabbas av vrede, utan till att vinna frälsningen av vår Herre Jesus Kristus, som har dött för oss, på detta vi må leva tillika med honom, vare sig vi ännu är vakna eller vi är avsamnade. Trösten därför varandra, och uppbyggen varandra inbördes, så som i och redan gör. Jesus är vårt hopp. Men som avslutning i detta möte idag vill jag läsa nu vidare från Uppenbarelseboken, 14 kapitlet. Och vers nummer 9, 10 och 11. Stryk under dem. Jag vill bränna dem in i din själ. Och ännu en tredje ängel följde den. Denne sa de med hög röst: om någon tillbede vilddjuret och dess bild och tager dess märke på sin panna eller på sin hand, så skall han få dricka av Guds vredesvin, det som är inskänkt i hans vredeskalt, obemängt, och han ska vara plågad med eld och svavel i heliga änglas och i lammets åsyn. Och när de så plågas, uppstiger röken därav i evigheternas evigheter, och de har ingen ro, varken dag eller natt, de som tillbedjer vilddjuret och dess bild, eller som låter märka sig med dess namn. Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för den som håller Guds bud och bevarar tron på Jesus. Får man bränna in några ord nu i din själ.
Kommer du ihåg förra året, oktober, september, november? Alla sa det som så. Ryssen vågar ingenting göra i Polen. Det kommer kosta dem för mycket. Amerika står vid polackernas sida. Det kommer bli vår frihet där. De kan inte göra någonting. Kommer du ihåg det? En natt så vaknade Polen. Alla telefoner döda. Alla radiostationer tysta. Militär överallt. Flygplatser stängda. Tågen gick inte på en vecka. Ingenting rörde sig. Fick de hjälp från Amerika? Absolut inte. Världsregeringen har tvingat president Ronald Reagan att betala polackernas räntor med våra skattepengar. USA, England, Tyskland och Frankrike betalar Polen, Tjeckoslovakien, Östtyskland, Kina, Ryssland. Vi finansierar dem. Ett förräderi utan all like. Det läser du inte så mycket om i tidningen, eller hur? Lite notiser. Likadant min vän som har stått här på diket idag. En dag, kanske 6 månader från nu, 1 år från nu, 1,5 år från nu, kanske 5 år från nu, vi vet inte tiden. Så kommer du att vakna. Du tar upp telefonen, den är död. Du slår på radion, finns ingenting. Du rusar ut på gatan och där står militär. Och så går du in och då säger man, kär god Gud, vad hänt? Och så får du läsa. Nu är det diktatur. Vi har 3 dagar på att gå ner till marken. Dina pengar blir värdelösa. Du kan inte möta sig för samlingarna längre. Kan vi stänga? Du vaknar och tänker, sen säger man, gode Gud, jag måste varna dem och dem och dem och dem. Du kan inte gå någonstans. Du kan inte ens köra bil. Samma sak som hände i Polen kommer att hända här en dag. Jag satt och samtalade med Göran Karlsson och hans hustru Byströms, min hustru. Och vi hade bett och Gud visade mig detta. Han sa det att nu är tiden att verka. Nu har vi frihet. Nu kan vi ringa. Nu kan vi skriva. Nu kan vi vittna. Men dagen kommer då vi inte kan det. Vad ska du göra? Gud gav mig ett nummer på dessa bibelstudieböcker. Gud vill lämna 200 av dessa här i juni. Pengarna till detta går inte in i min personliga ficka. Det går tillbaka för att trycka nya böcker på engelska och svenska. Vi har satt ner priset till 30 kronor. Om du köper mer än ett. Idag har du möjlighet att gå hem denna eftermiddagen. Att sätta den ner, detta fick jag från Herren, att sätta den ner och skriva ett brev till dina föräldrar, syskon, barnbarn, släkter, vänner och bekanta. Och säga som så här, att du, vi lever i de yttersta dagarna, Jesus kommer, ge ditt vittnesbörd och skicka dem en bok. Den är väl dokumenterad. Och även en ofrälst som läser denna, när de har läst denna, du som har köpt den, du vet vad jag har i den. De kan bli bara skakade. Det kan man skaka dem. I det första och det andra kapitlet så har vi steget hur man blir frälst. Gud kan använda dessa sanningar som jag har skrivit till att väcka Sveriges folk, ändra valet i höst och ge en tidsfrist. Vi ska ge en inbjudan idag till 2 saker. Först du som inte är frälst. Du som inte är frälst. Du kanske säger så här, jag måste bli frälst idag. Du kan bli det rätt nu. Allt vi vill göra är att säga, gode Gud, förlåpa min synd. Jesus, kom in i mitt hjärta, bli min Herre och min frälsare. Låt oss bedja med dig. Du som är en avfälling. Du som är gömmen
och icke varm. Du kan få komma och bidra på knän här idag och säga: Jesus, jag vill vara tänd. Du som behöver bli andedöpt, helbröjda jord, oavsett vad Gud har kallat dig idag, du kan få möta Jesus. Men jag vill uppmana dig, denna postdagen 1982, kom ihåg dessa ord: ni har icke en evighet på er. Tiden är kort. Sanden rinner nu i timglaset. Idag är frälsningens dag. Idag är det dags att verka. Du har chansen. Vad gör du idag? Ska vi bedja. Himmelske Fader, vi tackar dig för tillfället. Herre, jag prisar dig att jag fick lossa alla kanonerna här idag, Herre, och säga det så som det är. Och gode Gud, tar nu ordet ur Bibeln och bränn in det i våra hjärtan, Herre. Bränn bort all skräpet och likgiltigheten och själviskheten. Och låt oss komma inför korset till korset och säga: käre Jesus, använd mig, använd mig. Herre, jag ber dig för barnbarn och föräldrar och syskon, mödrar, män, hustru som är ofrälsta, gode Gud. Varenda människa är ofrälsta, släktingar, vänner och bekanta. Herre, vi lägger dem på altaret, att giva oss mod att börja skriva brev, att skicka böcker, att ringa, att vittna, Herre, att tala med den Jesus. Så att inte när dagen kommer, allting är stängt, att vi då säger: jag skulle nog talat med den och den. Och då går det inte. Jesus, Jesus, väck ditt folk i Jesu namn. Tack Jesus. Vi förbliver i bön. Jag kommer vara här nere och ta emot dig. Du som känner att du vill liksom möta Herren, ska både Strömgren här och fru bli här och hjälpa till att bedja. Vi har både Rågrubbe här, ska veta att du kommer upp och också hjälpa oss att bedja för den som söker. Gud har talat till dig, helbrägdagörelse, förnyelse, frälsning, vad den är. Några minuter, vi lovar Gud här, och så kommer du fram som behöver förbön.
Allt får du lägga vid korset ner. Jesus, din djupaste längtan ser. Livet blir nytt när du ber. Till Jesus.
Ni har hört en kassett inspelad i Karlskyrkan i Umeå med beteckningen S9, där John Estorell har talat över ämnet Vi väntar på Jesus. Denna kassett kan beställas direkt från EAEC, box 41001, Sacramento, Kalifornien, 95841, USA. Genom insättning på vanligt svenskt postgiro nummer 4496-6 med angivande av fullständig avsändaradress, postgironumret, kostnad för band och frakt 37 kronor samt kassettens nummer S9. John Torells bok Bibelns budskap i de yttersta dagarna jämte kortfattad världshistoria kan också beställas över samma postgiro genom insättning av kronor 85.
Det är nu 2006 och det är många år sedan som detta budskap spelades in. Rösten som ni just hörde tillhörde Karl-Åke Rudenlöv som nu är avliden. Flera av mina medarbetare som reste med mig och som hjälpte mig med att spela in dessa band har fått hembud och är nu med Jesus i himlen. Gunnar Enöd, Bertil och Märta Svensson, Kalle Åhman och Kjell Sjöberg som hjälpte mig med att skriva om kabbalan på svenska. Det är mycket som har hänt i Sverige under dessa sista 20 åren. Och de predikningar som jag predikade på 70- och 80-talet kan man ju inte predika längre i Sverige, för att då blir man polisanmäld, anhållen och tagen till rätta. Mycket av vad jag sa det på svenska under årens lopp har blivit uppfyllt. Den enda saken som inte blev uppfylld var att Sovjetunionen attackerade aldrig Sverige utan kollapsade. Många har sagt, hade du fel? Nej, jag tror att Gud helt enkelt gav det svenska folket en extra nådetid. Den ryska björnen är inte död. Han lever ännu. Och i framtiden så kommer Ryssland på nytt att bli lika aggressivt som Sovjetunionen. Men det har fallit en dom över det svenska folket. Bögarna har fått en fruktansvärd stor makt i Sverige. Förr i världen, när jag gick i skolan, så var det lärarna som tillrättavisade eleverna och som agade eleverna. Idag är eleverna som slår lärarna sönder och samman. Äktenskapet har blivit upplöst. Mycket, mycket har hänt i Sverige. Invandrare har kommit in. Kriminella brott har ökat och ökat. Den är den dom som jag ser som Gud har gett Sverige. Gud har givit svenska folket över till att göra saker som har helt enkelt förstört moralen i samhället och brutit ner allt det goda. Vi har nu inget svenskt postgirokonto. Istället kan du beställa ifrån oss genom att skriva till oss. Vår adress är postbox 41001 Sacramento, California 95841. En gång till, vår adress är postbox 41001 Sacramento, California 95841. När dessa band spelades in fanns inga personliga datorer och tillgång till the internet. Vi hade ingen kunskap om webbsidor. Du kan nu hitta vår webbhemsida genom att slå in eaec.org. En gång till, vår webbhemsidaadress är eaec.org. Där kan du läsa artiklar på svenska, såväl som på engelska och norska. Varje vecka lägger vi ut den senaste predikan som jag predikade i vår församling i Sacramento. Vi har fortfarande kvar boken Bibelns budskap i de yttersta dagarna, så du kan beställa ifrån oss. Du finner priser för kassetter, CDs och böcker på vår hemsida. Detta är John S. Turrell som talar för European American Evangelistic Crusades. Må Gud rikligen välsigna dig och må det bliva en väckelse i de nordiska länderna.